الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويت التعلم والتعليم ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحفالة تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Så vi har kommit till det kapitel som handlar om bönen. Och vi kommer inte gå in på hur böner utförs idag, utan framförallt på bönetider och det som kallas för shurut siha och lite grann om shurut al-wujub. Han börjar här med att skriva, som ni ser där i texten, så börjar han med att skriva. Kapitlet heter bönetiderna. Och han säger att det finns fem böner som det är obligatoriskt varje muslim att be. Varje muslim som är i puberteten och som är mentalt frisk. Så att för de här personerna är det alltså obligatoriskt att be. De här kallas för shurut eller wujub. Alltså de villkor, om de här villkoren är uppfyllda, så är det alltså obligatoriskt att be. Det första är för alla muslimer. Så det här innebär att vi säger inte att det är obligatoriskt för icke-muslimer att be. Även om det är Shafi-skolan, den dominerande åsikten i Shafi-skolan är att icke-muslimer kommer att bli tillfrågade om varför de inte har bett. Men rent från ett dunja perspektiv så kommer de inte att bli beordrade att be, alltså så, i ett muslimsamhälle till exempel. Och det andra är att man har kommit till puberteten. Det är alltså inte obligatoriskt att be innan man kommer i puberteten. Och puberteten, den kännetecknas av för killar då, speciellt att det kommer ut fädersvätska. Och för tjejer, det som vi pratade lite om förra lektionen, om menstruationen. Om en flicka får menstruation, så anses hon vara då är det obligatoriskt för henne att börja be. Alltså när menstruationen tar slut då, givetvis. Och om man inte har fått menstruation och inte heller sädesuttömning innan man har fyllt 15 månader, då blir man automatiskt myndig när man fyller 15 månader. Så innan dess är det alltså inte obligatoriskt att be för barn. Men det är obligatoriskt för barnets förmyndare, alltså oftast då föräldrarna, att beordra dem att be när de är 7 år. Och att bestraffa dem om de inte ber när de är 10. Och i en hadith så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam: ålägg era barn att be när de är 7 år och bestraffa dem om de inte ber när de är 10. Och samma regler gäller egentligen vid fastan, förutsatt att barnen är starka nog och klarar av att fasta. Så även om det inte är obligatoriskt för barnet att be, så är det obligatoriskt för förmyndarna, eller för barnets förmyndare, att när de är 7 år så kan man beordra dem att be. Och man ska försöka, man ska självklart uppfostra dem på ett sätt så att man inte behöver beordra dem, att de ska vilja be själva. Men det är en plikt i alla fall för föräldrarna. Och det tredje villkoret då för att bönen ska vara obligatorisk, för en person kan vara i puberteten, kan vara ha muslimska föräldrar, men kanske inte är mentalt frisk, och då är bönen inte obligatorisk. Så uppfylls de här tre villkoren, att det är en muslim, det vill säga att man har muslimska föräldrar, att man har kommit till puberteten och att man är mentalt frisk, då är det obligatoriskt att be. Och sen går han in här, författaren, på att prata om, så han kommer in och pratar om bönetiden. Och det första han nämner är att tiden för duhurbönen börjar efter att solen har kommit högst upp på himlen. Och som han skriver inom parentes, alltså när ett föremåls skugga börjar, att man kan se att den har vuxit, att den börjar växa. Att använda ordet zenit här, det används ju, alltså zenit finns det inte. Om man tolkar zenit som om det betyder att solen står som högst, då är det okej. Men inte zenit i den bemärkelsen att solen står rakt ovanför huvudet, så att föremål inte har någon skugga överhuvudtaget. Men det man tittar på, det är helt enkelt, när står solen som högst på dagen? Alltså idag till exempel. Vi ser att skuggan blir kortare och kortare ju närmare man kommer då. Men sen infaller tiden för då står i princip skuggan still. Och sen så blir skuggan längre och längre. Och det är just i det ögonblicket man kan se att skuggorna börjar bli längre. Det är då tiden för dåhår infaller. Och sen sträcker sig dåhårtiden ända fram till ett föremåls skugga blir lika långt som föremålet självt. Det är lika långt som föremålet självt minus den skugga som fanns när stolen stod som högst. Så om vi tänker oss i Sverige idag, om vi tittar på tiden för dåhår till exempel, så vet vi att Säg att dåhårtiden infaller 10:01 idag. Och när vi tittar 10:01, när stolen står som absolut högst här, så ser vi att ett föremål som är en meter långt har en skugga som är kanske en meter långt också. Alltså föremålet är en meter långt och när stolen står som högst så är skuggan en meter. Då vet vi att dåhårtiden sträcker sig fram till dess att skuggan är lika lång som föremålet minus den skugga som fanns när stolen stod som högst. Det vill säga i det här fallet, när skuggan är 2 meter, därför att vi räknar bort den första metern som fanns där redan när solen stod som högst. Och sen har vi den extra meter som är lika lång som föremålet. Jag hoppas att det ska vara förstått. Det är ganska bra att gå ut och titta det någon gång själv och titta hur pass bra de här bönetabellerna stämmer. Ibland blir man väldigt förvånad. Men det här är alltså tiderna om man ska följa så som man gjorde under profeten Sallems tid, om man tittar på och inte förlita sig bara på de program som finns på internet eller på de bönetidtabeller som finns i moskéerna. Och när tiden för dåhår tar slut, då infaller också tiden för Asser. Tiden för Asser sträcker sig. Han säger först här, så säger han att tiden för Asser börjar, infaller alltså samtidigt som tiden för dåhår tar slut. Och att det bästa är att be Assertiden innan ett föremåls skugga blir dubbelt så långt som föremålet självt. Och då också att man har räknat bort den skugga som fanns vid tiden för dåhår. Men tiden för Asser egentligen sträcker sig fram hela ända fram till solen går ner. Och sen nämner han också att det är starkt orekommenderat eller starkt ogillat att skjuta upp Assertiden ända till dess att solens ljus mattas av. Alltså när solen är på väg att gå ner så kan man nästan titta på solen utan att det skadar ögonen. Har man väntat så länge så är det starkt orekommenderat om man inte haft en anledning att vänta. Och när solen går ner helt och hållet, då infaller tiden för Maghrib. När solen går ner helt och hållet, då infaller tiden för Maghrib. Och tiden för Maghrib sträcker sig ända fram till det att det röda på himlen försvinner helt och hållet. Så tiden för Maghrib infaller när solen går ner helt och hållet, och den sträcker sig fram tills det röda försvinner från himlen. Och sen nämner han här inom parentes att om man är shafi'i, om man följer shafi'i-skolan i den här frågan, så bör man vara noga med att titta på att de flesta bönetidtabeller, de har en isha-tid som följer Hanefi-skolans åsikt. Och Hanefi-skolan, de säger att tiden för Maghrib tar slut när det vita försvinner från himlen. Om man tittar efter Maghrib så kan man se att först är det rött på himlen, sen blir det gult och sen så blir det vitt. Och i Shafi-skolan, när det röda försvinner, då är det egentligen dags för Isha. Men i Hanefi-skolan så är det inte dags för Isha förrän det röda har försvunnit och det gula har försvunnit och även det vita. När det har blivit helt mörkt på himlen, det är då tiden för Isha-tiden infaller i Hanefiterna. Så att många bönetidtabeller, de följer Hanefi-åsikten i den här frågan. Och därför bör man som shafi'it alltid vara försäkras om att man ber Maghrib så tidigt som möjligt. Han säger det här att ungefär, det tar inte längre än mellan 50-70 minuter efter solnedgången förrän det röda försvinner egentligen. Så man bör be Maghrib. Eller är man shafi'it, då ska man be Maghrib innan det har gått så lång tid. Och när det röda försvinner från himlen, då infaller tiden för Isha. Och det är rekommenderat att be Isha innan en tredjedel av natten har passerat. Och en tredjedel av natten, det kan man alltså räkna. Man räknar tiden mellan Maghrib och Fajr. Och sen delar man upp den tiden i tre delar. Då har man någon tredjedel där. Men de gör ändå åsikten annars utanför Shafi-skolan är att tiden sträcker sig bara fram till tills halva natten har passerat. Och halva natten betyder självklart inte midnatt, alltså klockan 12, utan om du delar tiden mellan Maghrib och Och Fajr är två delar. Så precis i mitten där så säger de att tiden för Maghrib, tiden för Isha går ut. Men i Shafi-skolan så säger man att nej, tiden för Isha sträcker sig ända fram till Fajr. Och det har att göra med en hadis i Muslim där profeten säger Laysa finna om i tafrit inom ett tafrit och alla lam yusalli salata hatta yadkhula waqta al-ukhra. I ungefärlig översättning att i sömnen finns inga, det finns ingen synd i sömn, utan den som syndar är den som inte ber sin bön förrän tiden för nästa bön infaller. Så där har shafiterna tolkat det som att den här hadisen bevisar att varje bön sträcker sig fram till tiden för nästa bön infaller. Och undantaget i den här regeln, det är ju fajrbönen, därför att där finns det tydliga hadis som säger att tiden för fajr går ut när solen går upp. Men de andra hadiserna, där finns det inga sådana otvetydliga, eller de andra bönetiderna finns det inga otvetydliga hadiser som säger att de slutar innan nästa bön infaller, och därför så förblir de kvar i det ursprungliga, alltså att tiden för bön finns där ända tills nästa bön infaller. Det är självklart bättre att be innan halva natten av oss för att slippa hamna i den här skillnaden. Men å andra sidan så kan det vara rätt bra i vissa situationer, som till exempel när man jobbar, när Maghrib och Isha blir väldigt sent, som nu till exempel, att man kan gå och lägga sig efter Maghrib, även om det generellt sett är orekommenderat att göra det. Men man kan gå och lägga sig efter Maghrib, ber Maghrib går och lägger sig och ställer klockan kanske på en halvtimme innan Fajr, och sen går man upp och så ber man Isha, och sen efter det väntar man ett tag och sen så ber man Fajr och sen går man och lägger sig igen. Och den femte och sista bönen här, det är tiden för Fajr-bönen eller Subh. Subh och Fajr enligt Shafi-skolan, de är synonymer. Subh och Fajr är synonymer. I Märkeskolan vet jag att man gör en åtskillnad. Jag tror att de kallar för Fajr, de kallar dem för sunna bönen innan den obligatoriska bönen kallas för Fajr, och den obligatoriska bönen kallas för Subh i Märkeskolan. Men i Shafi-skolan så är de synonymer. Alltså det är samma bön, Subh och Fajr är samma bön. Så tiden för Fajr infaller när den sanna gryningen inträder. Och den sanna gryningen den kännetecknas av att ljus börjar sprida sig längs horisonten. Alltså vågrätt kan man säga, längs horisonten. Det finns någonting som kallas för Fajr al-Kadhib, alltså den falska Fajr. Och det är också ett ljus som inträder mitt i natten, men som sträcker sig liksom nerifrån och upp och inte längs horisonten. Och det ljuset försvinner. Det finns bara där en stund, sen försvinner, sen blir det mörkt. Och först efter det så infaller den riktiga Fajr. Och tiden för det är rekommenderat att be Fajr innan det börjar bli ljust ute, alltså väldigt ljust ute. Och tiden sträcker sig ända fram till det att solen börjar gå upp. Och sen nämner Sheikh Noor här i en kommentar att det bästa är att be varje bön i början av tiden. Och att be, alltså profeten som blev tillfrågad vilka handlingar som var bäst, och han svarade att be bönen i tid. Och i en version av hadisen att be bönen i början av tiden. Och de lärde har sagt att det här uppnås om man, när tiden infaller, bara ägnar sig åt sånt som hör till bönen. Till exempel att göra wudu, att klä på sig, alltså täcka sin aura. Och att eventuellt att be sunna bön och eventuellt vänta in en jema. Gör man det här, då har man bett i början av tiden. Men om man ägnar sig åt andra saker, då har man inte bett i början av tiden. Och sen nämner den här att om mindre än en raka, om man hinner be mindre än en raka innan tiden går ut, och mindre än en raka, det vill säga att man inte har hinner lyfta huvudet från den andra sujud innan tiden för bön går ut, då anses hela bönen vara en sån bön som man tar igen, det vill säga att man har inte bett i tid då. Men om man däremot lyckas be en hel raka eller mera innan tiden för bön går ut, Även om resten av bönen hamnar utanför bönetiden, då anses den bönen ha betts i tid. Men det är förbjudet att medvetet skjuta upp en bön än att det inte finns tillräckligt med tid för att be hela bönen i tid. Var det några frågor om det här kapitlet? Frågan är alltså, kan man inte be Isha efter Maghrib om man ska lägga sig? Alltså, generellt sett så nej, alltså det kan man inte göra, absolut inte under vinterhalvåret och inte heller under hösten och våren. Nu är det ett problem nu som är aktuellt här i Sverige, och det är när vi har ju egentligen, så finns det ingen ishatid så här års. Vid den här tiden på året så finns det egentligen ingen ishatid. Ni kan själva titta ikväll om ni vill. Efter Maghrib och fram till Fajr så kommer det röda på himlen vara kvar. Det kommer inte försvinna. Och det innebär egentligen att det inte finns någon riktig ishatid. Den dominerande åsikten i Shafi-skolan, vad man gör då, det är att man följer närmsta stad som har en ishatid. Och det här är en fråga som är öppen för ishtihad då, självklart, eftersom det inte finns någonting som... Vi har ingen riktig ishatid, hur ska vi göra då med bön? Och de lärda har kommit upp med olika förslag på hur det här ska lösas. Och ett sånt, jag vet att till exempel i Stora moskén i Stockholm så har de börjat nu, nyligen precis nu, att när de har bett Maghrib i moskén så ber de också Isha direkt efter. Och det är ingenting som man kan förebrå någon, för det är ishtihad, och de har valt att följa den åsikten. I Shafi-skolan så skulle det inte vara den bästa lösningen, utan den bästa lösningen är att man tittar på vilken stad lite längre söderut som har en riktig ishatid. Och sen följer man deras ishatid istället. Det finns olika sätt, andra räknar ut det på olika sätt. Men som sagt, så länge det är vid den här tiden på året, när det inte finns en ishatid, så är det öppet för ishtihad. Däremot, de här som slår ihop henne lite hur som helst under andra tider, till exempel be Dohor och Asser tillsammans på Dohors tid eller på Assers tid, eller be Maghrib och Isha tillsammans på Maghribs tid eller på Ishas tid, det är en annan fråga egentligen. Okej, det jag sa, sammanfattningsvis kan jag säga så att vid den här tiden på året så finns det egentligen ingen riktig ishatid. Och eftersom det inte finns en riktig ishatid, så har de lärda gjort ishtihad och kommit fram till lite olika saker. Den dominerande åsikten i Shafi-skolan är att man följer närmsta stad, alltså närmsta stad från Stockholm som har en riktig ishatid. Och sen ber man när de ber. Och det finns lite detaljer där beroende på hur långt österut eller hur många grader longitud det är mellan oss och den staden till exempel. Men generellt sett så man följer en närmsta stad som har riktiga bönetider. Men vad andra gör, det är att de har sagt att eftersom det inte finns någon riktig ishatid, och det är väldigt svårt för många, de slår upp Maghrib och Isha på Maghribs tid. Och det gör de till exempel i Stora moskén. Att efter att de har bett Maghrib så ber de också Isha. Och det är som sagt en fråga som är öppen för ishtihad. Och det är tillåtet att följa den åsikten. Speciellt om det är så att det är väldigt svårt för en att komma upp på natt. Att vakna eller att vara uppe ända fram till Isha och sen gå upp och be Fajr. Men generellt sett, följer man Shafi i skolan så är det bästa att hitta den stad som har närmast tid. Eller som har en riktig ishtihad att följa det. Bra. Jo, nästa kapitel där, i nästa kapitel så säger han, det handlar om att ta igen missade böner. Och han säger där, och det är två frågor som är intressanta här, eller det som är relevanta ska jag säga. Det är någonting som kallas för Turu el-Mani och Zawal el-Mani. Turu el-Mani betyder att någonting har hänt som gör att man inte längre, att det inte längre är obligatoriskt för en att be. Och Zawal el-Mani betyder att det som förr har hindrat en från att be, eller att bönen inte har varit obligatoriskt, plötsligt försvinner och att det nu blir obligatoriskt. Så att det första Turu el-Mani, det är man till exempel, han skriver här, när tillräckligt lång tid har gått så man skulle kunna ha bett, och om man trots detta inte har bett och därefter får till exempel sin menstruation, eller om man förlorar förståndet på något sätt, så måste man ta igen den bönen när man blir ren från menstruationen. Till exempel en kvinna inte har börjat dåhårtiden infaller sig klockan ett. Och sen så halv två så har hon fortfarande inte börjat dåhår, och sen så får hon sin menstruation. När menstruationen sen är slut så måste hon ta igen den dåhår som hon missade. Därför att det var obligatoriskt för henne att be dåhår, och det hade gått så pass lång tid så att hon skulle ha hunnit be dåhår. Så att när menstruationen tar slut så måste hon ta igen den bönen. Och the world of money, det är precis tvärtom. Det är att man inte har kunnat be. Till exempel en kvinna som har menstruation och sen tar menstruationen slut vid assertiden. Då måste hon, efter det att hon har gjort våsel, måste hon ta igen asser. Men även i käftskolan måste hon även ta igen zohor. Och samma sak om menstruationen upphör vid isha, då måste hon ta igen isha och maghrib. Därför att zohor och asser och maghrib och isha är böner som man får slå ihop när man reser. Så att de tiderna går in i varandra under vissa omständigheter. Och det är samma sak här i de här situationerna i käftskolan. Att vid de här situationerna då får man ta igen, man tar igen om menstruationen tar slut till exempel vid isha, så ber man isha och maghrib. Och om den tar slut vid asser, så tar man igen asser och dhuhr. Och det här gäller ju även om en person till exempel blir muslim vid en speciell tid, eller ett barn som kommer i puberteten vid den här tiden. Och sen skriver han att när helst en föreskriven bön, när helst man missar en föreskriven bön, alltså en av de fem obligatoriska bönerna, om man till exempel försover sig eller glömmer bort det, då är det rekommenderat att ta igen den bönen omedelbart. Det är alltså rekommenderat, men det är inte obligatoriskt. Men det här är förutsatt, när han säger glömmer bort här, då är det alltså förutsatt att man har glömt bort det på grund av att man gjorde någonting som inte var förbjudet eller starkt orekommenderat. Om man till exempel sitter och spelar kort om pengar och sen glömmer bort tiden för bön. Det är förbjudet att spela kort om pengar. Så om det leder till att man glömmer bort tiden för bön, då är det alltså då har man ingen ursäkt i att man har missat bönen. Och därför syndar man. Dels syndar man att man spelar kort om pengar. Dels syndar det också för att du missar bönen. Och nu är det också obligatoriskt att ta igen bönen så fort som möjligt. Och samma sak om man ägnar sig åt någonting som är starkt orekommenderat, även om det inte är förbjudet. Som till exempel i käfiskolan så är det makro att spela schack. Så man sitter och spelar schack och försjunker i sitt schackspelande så att man missar bönetiden, så har man också gjort någonting som är förbjudet. Och man måste också då ta igen bönen omedelbart. Det är alltså inte förbjudet i sig att spela schack, men om det leder till att man missar bönetiden så blir det förbjudet. Men om man däremot missar en bön utan giltig anledning, alltså om man bara struntar i det till exempel, eller om man gör någonting som är förbjudet, sen missar den, då är det obligatoriskt att ta igen bönen på en gång. När det gäller sömn så finns det lite detaljer runt det. Om man sover under hela bönetiden har man inte syndat, förutsatt att man somnade innan bönetiden inföll. Alltså om jag går och lägger mig till exempel innan dhuhr och sen så sov jag ända fram till asser, då har jag inte syndat. Eftersom när jag gick och la mig så var det inte obligatoriskt för mig att be. Och när det väl blev obligatoriskt för mig att be, det vill säga när tiden för dhuhr inföll, då låg jag och sov. Och eftersom jag låg och sov så anses jag inte vara mukallaf, för jag anses inte vara ansvarig för mina handlingar. Så om man går och lägger sig innan bönetiden och sen försover sig och missar hela bönen, så har man alltså inte syndat. Och inte heller om man somnade efter det att bönetiden infallit, men förutsatt att man hade goda skäl att tro att man skulle vakna i tid för att hinna göra wudu och be innan tiden gick ut. Så till exempel, jag gick tiden för dhuhr inföll, men jag var jättetrött, så tänkte jag, det är bättre att jag sover en stund innan jag ber dhuhr. Och så ställde jag klockan, så att jag hade gjort mitt bästa för att verkligen vakna innan asser. Men sen så i sömnen så har jag stängt av klockan, och sen så försov jag mig, och sen vaknade jag inte upp, förrän det är asser. Då har jag inte heller gjort någonting fel. Och vid de här situationerna då är det alltså rekommenderat, men inte obligatoriskt, att ta igen bönen omedelbart. Det är rekommenderat att så fort man vaknar göra wudu och sen ta igen de bönerna. Men det är inte obligatoriskt. Om man däremot somnar efter att tiden för bön infallit, utan att ha goda skäl att tro att man kommer att vakna innan bönetiden går ut, då syndar man dels för att man går och lägger sig utan att göra någonting för att se till att man vaknar i tid, och dels för att man inte ber i tid. Och i den här situationen då är det alltså obligatoriskt att ta igen bönen så fort som möjligt. Är det några frågor kring det här? Frågan är alltså, om jag till exempel missat vårbönen av en giltig anledning och tänker be den med asser, vilken bön bör jag be först, asser eller vår? Svaret på den frågan, generellt sett så är det rekommenderat att be de bönerna man har missat i ordning. Så att har man missat dohor och sen har tiden för asser infallit, då ber man dohor först. Det är alltså rekommenderat att be dohor först och sen asser. Det är alltså rekommenderat. Men det är obligatoriskt att be asser först om det är så att det är så lite tid kvar av asser. Så att om du börjar be dohor så kommer du inte heller hinna be asser i tid. Då är det obligatoriskt att be asser först. Men annars generellt sett, säg att man har försovit sig, säg att då asser är klockan 3, så vaknar man upp 3:30 och det är 1,5 timme kvar till maghrib. Då är det rekommenderat att du går och gör vodå och sen så ber du dohor först och sen ber du asser. Men om det däremot bara är några minuter kvar av assertiden, då är det obligatoriskt att be asser först och sen dohor. Frågan är, om man har missat asser så är det bara den bönen man behöver ta igen. Man behöver alltså inte ta igen fajr eller någon annan bön. Utan har du missat asser, då är det den bönen du behöver ta igen, inga andra böner. Nästa kapitel så skriver, som handlar om Imam Nawawi Rahimahullah, skriver om de tider då det är förbjudet att be. Och som ni ser här, i parentes så skriver han att de regler som följer nedan, de gäller bara sådana böner som är helt och hållet frivilliga. Alltså sådana böner som inte är sunna böner i den bemärkelsen att profeten sedan brukade be dem. Alltså att de inte är en sunna som är förknippad med två rakat till exempel innan då har det två rakat efter asser. Eller ingenting som tar heten med sig när man går in i moskén. Utan bara bön, bara för att man vill be. Det gäller sådana böner. Och det gäller också sådana böner som har en anledning till att man ber dem ligger längre fram i tiden. Som till exempel istikharabönen. Varför ber man istikhara? Jo, därför att man vill veta, man vill ha svag vägledning om någonting som ligger fram i tiden. Och samma sak bönen innan man reser. Det är sunnat att be två raka innan man ger sig iväg på en resa. Men anledningen till att man ber de två raka, det är för någonting i framtiden, det vill säga resan. Och samma sak för salat al-hajja, alltså den bön som man ber när man har behov av någonting. Anledningen till att man ber det är för att man har ett behov som man vill att Allah SWT ska tillgodose i framtiden. Så att de regler som följer nu, alltså när de tider är förbjudet att be på, det gäller alltså det som kallas för nafil mutlaq, alltså sådana böner som är bara man ber dem bara för att be, det är inte av någon speciell anledning. Och sådana böner som man ber för att det finns någonting i framtiden som är orsak till den här bönen. Och han nämner ett exempel där, som till exempel två raka innan man går in i ett tillstånd av ihram, alltså när man gör hajj, så vid en viss plats så tar man av, så avser man att utföra hajj, och man klär av sig och byter om, om man är man så byter man om och sätter på sig vissa kläder. Då är det också rekommenderat och sunna att be två raka. Men anledningen till att man ber om två raka, det är för att man ska göra hajj, för att man ska klä sig fram. Och därför är det också en sån bön som är förbjuden under de här tiderna. Så exempel på böner som är förbjudna under de tiderna som kommer att komma nu, det är alltså de två raka för ihram, två raka för istikhara, två raka innan man reser och när man ber salat al-hajja. Och också alla andra böner som man ber bara för att man vill be. Det är alltså förbjudet att be. Det första han nämner, det är alltså tre tidpunkter och två händelser. Den första tidpunkten, det är från och med soluppgången och fram till dess att solen stiger en spjutlängdshöjd. Det vill säga när ett avstånd lika stort som solens diameter mellan solen och horisonten. Och där har vi som lärde sagt, det är ungefär 16 minuter. 16 minuter efter det att hela solskivan är uppe över horisonten. 16 minuter efter det så är det tillåtet att börja be. Men från och med att soluppgången, från och med att solen har börjat gått upp och fram till den här tidpunkten är det alltså förbjudet att be. Det är den första tiden. Den andra tiden, det är från och med den tidpunkt då solen når sin högsta position och fram tills den vänder och börjar sjunka. Alltså när solen står som högst, precis när solen står som högst, är det alltså förbjudet att be. Och det här gäller inte under fredagar, men under andra, alla andra dagar. Och varför är inte på fredag? Därför att det finns hadis som tyder på att följeslagarna brukade be på den här tiden just för Jumma, men inte de andra dagarna. Och den tredje tiden, det är från och med den tidpunkt då solens ljus mattas av, cirka 20-30 minuter innan solnedgången och fram tills den går ner, fram till solen går ner. Det är också förbjudet att be då. Alltså de böner som vi har sagt är förbjudet. Det är självklart inte förbjudet att be affer då. Och det fjärde, sedan man bett fajr. När vi har bett fajrbönen, alltså den obligatoriska fajrbönen, så är det inte tillåtet att be några sunna böner efter det. Fram till det att solen har stigit en spjutlängdshöjd. Och det femte är efter att man har bett asr. Femte efter att man har bett asr. När man har bett asr är det inte tillåtet att be några nafila mutlaka, eller inte heller några av de böner som vi har nämnt. Men på de här tiderna så är det tillåtet att ta igen missade böner. Vare sig de bönerna är obligatoriska böner som man har missat, eller om det är böner som är sunna. Profeten sallallahu alaihi tog igen till exempel sunna bönerna innan asr. De tog han igen efter asr. Och en av hans fruar frågade, ber du efter asr? Och sa han, han hade haft folk som hade uppehållit honom från att be sunna innan asr. Så efter att han hade bad, efter att han hade bett asr, så tog han igen de bönerna. Så att de sådana böner är alltså tillåtet att be på den här tiden. De böner som är förbjudna att be på den här tiden, det är som sagt sådana som inte har någon som helst orsak, och sådana böner som man ber på grund av någonting som kommer att ske framåt i tiden. Så på ovan nämnda tider, alltså när det är vanligtvis är förbjudet att be, är det ändå tillåtet att be sådana icke-obligatoriska böner som bes i samband med en särskild samtida eller föregående händelse, så som begravningsbönerna. Alltså Salatul Janaza är det tillåtet att be på de här tiderna. Samma sak egentligen Tahiyat al-Masjid, bönen för att hälsa moskén. När man kommer in i en riktig moské så är det tillåtet att be två rakat, även om man kommer in efter tiden för asr, även om man har bett asr, så är det tillåtet att be Tahiyat al-Masjid. Och de lärde av två olika åsikter. Det finns olika åsikter om det här. Och även om det är tillåtet i Shafi-skolan att göra det, så det våra lärda alltid har praktiserat är att man gör inte det, eftersom vissa säger att det är förbjudet. Utan att man sätter sig ner och säger subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar istället. Man säger det tre gånger istället. Men det är i alla fall tillåtet, det är inte förbjudet. Samma sak när man har gjort wudu, så är det sunna att be två rakat. Och det kan man göra även på de här tiderna. Och samma sak regnbönerna, sol- och månförmörkelsebönerna. Och självklart då att ta igen obligatoriska böner är också tillåtet under de här tiderna. En sak som jag inte nämnt en annan tid då det är förbjudet att be, det är om den, för den som är på, när man lyssnar på khutban, så är det inte tillåtet att be. Man väl kommer in i moskén och ber två raka, om det är en moské som vi diskuterade förra gången. Då ber man två raka och sen sätter man sig, och då är det inte tillåtet att be någonting mer efter det. Men om det inte är en moské, om det bara är en mosalla, då går man in och sätter sig, då är det inte tillåtet att be. Inte någon bön överhuvudtaget. Det är inte ens tillåtet på den tiden att ta igen obligatoriska böner. Alltså som vi sa, så är det inte tillåtet att be två raka, för det är haram under de här tiderna. Men med undantag om man avser att be i haram och en annan bön som man får be på den tiden, som till exempel, som man nämner här i exempel, om man till exempel går in i moskén, om man är till exempel någonstans i en moské och ska göra ihram, och när man går in i moskén så avser man att både göra tahiyat al-masjid, alltså hälsa moskén, och be två rakat för ihram, då är det tillåtet. Men det är alltså inte tillåtet att bara göra två rakat för ihram. Och det här har att göra med att det är tillåtet, för vissa böner är det tillåtet att kombinera avsikter. För vissa böner är det tillåtet att kombinera avsikter. Om man till exempel kommer in i moskén medans de har börjat be asserbönen i moskén, så att alla står och ber asser, då är det tillåtet att, och inte bara tillåtet utan rekommenderat, att du går in och ber, du börjar be med dem med avsikt att både be asser och tahiyatul masjid. Då belönas man inshallah för båda två också. Men det är däremot inte tillåtet att gå in med avsikten att be både asser och sunna innan asser, därför det är två helt olika böner. Alltså när profeten säger i hadisen idha dakhala ahadukum al-masjid falyusalli rak'atayn qabla an yajlis, att när en av er kommer in i moskén ska han be två rak'a innan han sätter sig ner. Två rak'a här, det betyder alltså vilka två rak'a som helst. Huvudsaken är att man inte sätter sig innan man ber. Så att även om du går in i moskén och ber asser med avsikt att be asser och att be tahiyatul masjid, då kan du sätta dig efteråt. Alltså det är inte några speciella två rak'a, utan det är huvudsaken är att man ber innan man sätter sig. Och det är därför som till exempel i Ramadan, efter Ramadan, så är det rekommenderat att fasta 6 dagar i Shawwal. Som ni säkert känner till allihopa, det är rekommenderat att fasta 6 dagar i Shawwal, alltså månaden efter Ramadan. Efter att iddagen är över så är det rekommenderat att fasta 6 dagar. Och profeten säger att den som har fastat Ramadan och följer upp det med att fasta 6 dagar, det är som man har fastat hela året. Och de här 6 dagarna i Shafiqskolan, som har sagt att de här 6 dagarna, huvudsaken är att man fastar 6 dagar i Shawwal. Det måste inte vara 6 egna dagar, utan huvudsaken är att man fastar 6 dagar. Så därför har de sagt att om man har dagar att ta igen från Ramadan, om man har dagar att ta igen från Ramadan, så kan man ta igen dem i Shawwal med avsikten att både ta igen de här dagarna från Ramadan och att fasta 6 dagar i Shawwal. Så säg att man har 6 dagar, en kvinna har till exempel haft menstruation i 6 dagar under Ramadan. Efter Ramadan så ska hon ta igen de dagarna. Om hon tar igen dem i Shawwal så kan hon fasta. För varje dag så avser hon att ta igen en missad Ramadan och en dag för Shawwal. Och då får hon inshallah belöning för båda två. Självklart är belöningen större om man ber dem var för sig. Om man först ber 6 dagar för att ta igen de 6 dagarna i Ramadan och sen ber 6 fristående dagar för Shawwal. Men det är hur som helst tillåtet, och det är samma sak här. Därför att fastan i det fallet och tahiyatul masjid i det här fallet är en bön som inte är, som man säger, laysa maqsuden fi dhati, alltså den är inte avsedd i sig själv, utan huvudsaken är att man ber eller fastar, vilken bön som helst eller vilken fasta som helst. Så det är tillåtet att kombinera avsikter i vissa böner, men det är inte tillåtet att kombinera avsikter med två böner som i sig själva är avsedda. Alltså att be två raka sunna innan dhuhr är en egen bön, och att be fard dhuhr är en egen bön. Då kan man alltså inte kombinera de två avsikterna. Jag hoppas att det inte var för rörigt. Och det var någonting som ni inte förstod, för ni ställa frågor alldeles strax om det. Bara avslutningsvis för det här kapitlet säger han, det är inte makro att be i Mekka under någon tid. Alltså är man i Mekka, alltså i området för moskén, inte bara själva platsen där själva moskén ligger, utan i hela området som är el-haram, där är det tillåtet att be under vilka tider som helst. Och det är en hadith där profeten säger åt dem att och Quraysh hindrar inte någon att be i helgedomen under några omständigheter. Alltså hindrar de inte från att be där under några tider. Så att är man där, då är det tillåtet att be när som helst. Är det några frågor om det här kapitlet? När det gäller att byta kläder om man kommer, alltså man kommer österifrån, norrifrån, söderifrån eller västerifrån, så finns det en plats där man inte får passera innan man har gått in i ett tillstånd av ihram. Och går man in innanför det området utan att gå in i ihram, så måste man betala fidya. Nu är det en fråga här. En fråga om när man reser och den obligatoriska bön. Måste jag ta igen den när man är på destinationen fast jag bett den på flyget? Generellt sett, när man reser så får man ju slå ihop bönerna om man får förkorta dem. Man får slå ihop dohoraser och be dohoraser antingen på dohors tid eller på asers tid. Och man kan slå upp maghrib och isha och be dem antingen på maghribs tid eller ishas tid. Och man kan också förkorta bönen så att man kan be dohoraser två raka, dohor två raka och aser två raka. Maghrib blir alltid tre raka, den kan man inte förkorta. Men isha kan man också förkorta till två raka. Så det är en sak. En annan sak man ska tänka på är att när man, var man än befinner sig, så är det obligatoriskt att stå upp när man ber. Om det inte är omöjligt. Så att om man till exempel befinner sig på ett flygplan, så ska man fråga om det finns någon plats där man kan be. Generellt så går det om det är plan som flyger långt. De är väldigt stora, de har oftast ett utrymme antingen i mitten eller längst bak i planet. Och de brukar vara väldigt tillmötesgående om man frågar. Men om det är så att man, de säger att man inte får, då får man respektera det. Därför att planet är ju privat mark. Det är alltså någon som äger det. Och de som arbetar där, de har ju ett ansvar att sköta vad ska man säga, det området åt ägaren. Så att de fungerar ju som ägarens vad ska man säga, som ägarens ställföreträdare på något sätt. Så att om man säger att du får inte be stående här, och då ber man sittande. Men i det fallet, eftersom man har tvingats att be sittande, så det är fortfarande obligatoriskt att be. Så du ber din bön så gott det går. Men sen så måste du ta igen bönen när du väl har kommit fram. Men då har man missat den med en ursäkt, så det är inte obligatoriskt att ta igen bönen direkt. Det bästa är om man kan planera sin resa, att man antingen kan be innan man reser, eller efter det att man har kommit fram till sin slutdestination. Förutsatt att tiden för bön inte går ut. Självklart. Men som sagt, man ska fråga om det går bra att stå någonstans och be. Det ska man göra. Nej, om du står upp och gör hela bönen, så behöver du inte göra om den hemma sen. Det behöver du inte göra. Bra, då går vi vidare inshallah till det kapitlet om sunna böner. Och det kapitlet, han börjar med att skriva att det är sunna att utföra bönen tillsammans med andra på båda idbönerna vid sol eller månförmörkelse och när man ber för regn, alltså när det har varit torka. De bönerna är tillsammans att be, att det är rekommenderat och sunnat att be tillsammans med andra. Och de här bönerna, de har ett eget kapitel som kommer att komma senast, vi kommer inte gå in på dem just nu. Och sen säger han att det är rekommenderat, det är sunna, alltså sunna mu'akkada, alltså det är starkt rekommenderat att det är följande bön. Och de är starkt rekommenderade, för att det är sådana böner som profeten säger själv alltid bad, vare sig han var på resande fot eller inte. Och det första, det är två raka innan fajr. Att be två raka innan fajr. Det är starkt rekommenderat att be två raka innan fajr. Och profeten som har sagt i den här hadis att be två raka innan fajr är bättre än det jordiska livet och allt vad det innehåller. Så det är en bön som, de här bönerna ska man försöka att inte missa. Så att det första är två raka innan fajr. Det andra är två raka innan dohor och två raka efter dohor. Det tredje, det är två raka efter maghrib. Och det fjärde är två raka efter isha. Den femte, det är witterbönen. Och witterbönen, den är allting från 1 till 11 raka. Och det är makro att alltid bara be en raka. Och profeten säger i en hadis att den som inte utför witterbönen är inte en av oss. Men witterbönen är inte obligatorisk, men den är starkt rekommenderad sunna. Och det bästa är att be witter 11 raka. Och att man ber 2 raka i taget. Alltså att man ber 2 raka och sen säger salam, 2 raka salam. Och sen när man har bett 10 och sagt salam alaikum, så ber man en raka till. Och att man avslutar i den sista raka, i de tre sista raka, att man läser Subhisma Rabbika al-A'la, alltså sura 87, i den första av de tre sista. Och att man läser Surat al-Kafirun i den näst sista. Och att man läser Ikhlas, Falak och Nas i den sista. Och bästa tiden för witter är direkt efter att man har bett isha, utom för den som har för vana eller som har för avsikt att gå upp och be tahajjud. För den som har för avsikt att gå upp och be tahajjud är det bättre att be witter när man har bett färdigt tahajjud, som profeten som säger i den här hadis, att låt witter vara, låt witterbönen bli nattens sista bön. Så man ska försöka, man ska alltid försöka se till att witter är det sista man ber. Så man vet att man inte brukar gå upp innan fajr, då ber man witter innan man går och lägger sig. Men om man vet att man brukar gå upp innan fajr, då är det bättre att skjuta upp witterbönen till den tiden. Och profeten säger i den här hadis att Davids bön, alltså Daoud alaihissalat wasalam, är den bön Allah tycker bäst om, och Davids fasta är den fasta han tycker bäst om. David alaihissalam sov halva natten, bad under en tredjedel av natten och sov därefter igen under den sista sjättedelen, och han brukade fasta varannan dag. Så att det bästa är, och någon frågade, eller Aswad ibn Yazid frågade Aisha radiallahu ta'ala anha om profeten Sayyidens nattliga bön, och hon svarade att han sov under den första delen av natten och stod därefter i bön. När natten närmade sig sitt slut avslutade han med att be witter. Därpå la han sig på sin madrass, och om han önskade umgänge närmade han sig sin hustru. När han hörde bönutropet reste han sig snabbt. Var han i ett tillstånd av genab och hällde han vatten över sig, om inte utförde han tvagningen och gick till bön. Så att om man delar in natten i 6 delar, så kan man se att profeten Sayyidens sov de första 3/6 delar av natten. Sen bad han under den fjärde under den fjärde och femte sjättedelen. Och sen gick han och la sig igen under den sista sjättedelen. Och sen gick han upp då igen för fajr. Men så det här, det är sånt som är de här 5 första, alltså utöver nattbönen, alltså att be witter, att be 2 rakaj innan fajr, 2 rakaj innan och efter dhuhr, 2 rakaj efter maghrib, 2 rakaj efter isha, och att be witter, det är sånt som är sunna muakkada. Men sen är det utöver det, så är det också sunna, men de är inte lika starka sunna, men det är också sunna att be 2 rakaj till före och efter dhuhr, så att man ber 4 rakaj innan dhuhr och 4 rakaj efter dhuhr. Och det är också sunna att be 4 rakaj innan asr. Och det är dhuhr-bönen är också sunna. Dhuhr-bönen som består av minst 2 rakaj och högst 12 rakaj, men det vanligaste som profeten sen brukade be, det var 8 rakaj, när man ber 2 rakaj i taget. Och i den här hadis så säger profeten sallam att morgonen kommer och välgörenhet åligger vart och ett av era fingrars ben. Varje tasbiha, alltså varje att säga subhanallah, varje tahmid att säga alhamdulillah, varje tahlil att säga la ilaha illallah, och varje takbir att säga allahu akbar är välgörenhet, alltså sadaka. Liksom att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Och 2 rakaj som utförs på förmiddagen motsvarar allt detta. Och det han hänvisar till här, profeten sallam, är alltså dhuhr-bönen. Och tiden för dhuhr, det är som sagt efter det att solen har stigit en spjut längs från horisonten ända fram till strax innan tiden för dhuhr. Och det bästa är att man ber den ganska nära tiden för dhuhr. Efter det att solen har gått upp så är det rekommenderat också att be någonting som kallas för Salatul Ishraq. Eller Ishraq, det är alltså, det är den tid då solen har gått upp så pass mycket så det inte längre är förbjudet att be. Då är det rekommenderat att be 2 rakaj. Det är en hadith där profeten säger att den som ber fajr tillsammans med andra och sen därefter sitter och gör dhikr ända fram till solen går upp, och därefter ber 2 rakaj, det är som man utfört en hajj och en umra, en fullständig hajj och en fullständig umra. Och sen utöver det har man, det är en annan sunna bön, det är tarawihbönen. Och tarawihbönen, det är som de flesta känner till, det är, man ber i ramadan. Och den dominerande åsikten i alla 4 skolor, det är att den består, utom i Malikiskolan, men det är att den består av 20 rakaj. Malikiterna i Medina brukade be den 36 rakaj. Men under alla tider så har man bett, överallt i hela muslimska världen har man bett 20 rakaj. Och i Shafi-skolan så är 20 rakaj med 2 taslim efter med taslim efter varje 2 rakaj. Och den 10:e och sista av de rekommenderade bönerna, det är det som sagt tahajjud. Alltså att efter isha, efter att man har bett isha, så om man går och lägger sig, att man vaknar innan fajr och ber helst då 11 raka. Därför att witter och tahajjud, det är det profeten som brukade, det är det han brukade göra. Många missuppfattar det och tror att witter är en sak, alltså de witter 11 raka, och tahajjud som profeten som brukade göra, att det är två olika saker, men det var det inte, utan det är samma sak. Bra, men det var det kapitlet. Är det någon som har några frågor om det här kapitlet? För att jag har en fråga, den första frågan. Om man har gamla farbönder att ta igen, då skulle man ta igen farbönder före sunna. Är det detta även witter och tarawih, eller ska man ta igen farbönderna och helt och hållet inte be sunna? Men de är ändå åsikten i Käfiskorna är så att man, har man missat obligatoriska böner utan anledning, det vill säga att man har struntat i att be dem, så måste man ta igenom dem omedelbart, och man måste egentligen lägga ner all sin fritid för att göra det. Det är inte tillåtet att be sunna böner. Därför att om man har obligatoriska böner att ta igen, så ska man inte ägna sig åt sunna böner. Det är så man har, resonerat. Det är den dominerande åsikten. Men många, många shafiitiska lärda har sagt att det här är alldeles för svårt för de flesta. Så att man bestämmer sig för att ta igen alla obligatoriska böner. Och sen så gör man det på ett sätt som inte är för svårt för en själv, men inte heller för att man blir för slapp i det. Och jag har hört från mina chefer själva, har hört att det, man bör be tarawih. Så man ber tarawih, men man har också avsikt efter tarawih till exempel att ta igen sina obligatoriska böner. Och samma sak med witter. Nästa fråga. Frågan är, så jag hörde att man ska be witter som udda, så det jag undrar är, kan man be en raka witter som minst? Witter betyder udda, alltså det är ojämnt, ojämnt antal. Det är det som är witter. Så ber man en raka, då har man bett ett ojämnt antal. Och därför är det som sagt, det är tillåtet, det är absolut det är det minsta, det är minimum. Men det är makro att alltid bara be en raka. Det är bättre att be tre raka. Det är självklart det bästa att be 11 raka, som det var det som profeten sedan brukade göra. Men om man inte orkar be 11 raka, så är det bästa att be 9 eller 7, 5, 3. Och det sämsta, förutom att inte be witter överhuvudtaget, är att be en raka. Bara följdfrågan, man kan be en raka hela tiden, men det är starkt orekommenderat att göra det. Och starkt orekommenderat, det innebär egentligen, om man säger att någonting är makro, starkt orekommenderat, det är någonting som man straffas inte om man gör det, men man får heller inte någon belöning för att göra det. Nästa fråga, Ahmed. Ja, nu kommer en fråga. Jag har rökt i 25 år. Om jag dör av cancer, kommer jag till helvetet? Ursäkta att jag svettas. Det var lite ovanligt. Generellt så brukar vi ha en föreläsning, vi följer en bok här, och frågorna brukar vara begränsade till vad boken handlar om. Men för att svara snabbt på din fråga, när det gäller rökning så finns det två olika åsikter. En åsikt som är att det är väldigt starkt orekommenderat att röka, och en annan åsikt som säger att det är förbjudet att röka. Och flera av de samtida lärda menar på att det är förbjudet att röka. De som säger att det är starkt orekommenderat att röka, de säger att det är förbjudet att röka om man av en läkare har fått reda på att det är farligt för en att röka. Så man själv vet till exempel att man håller på att utveckla KOL till exempel, de här lungsjukdomen, eller cancer. Och en pålitlig läkare säger att om man inte slutar att röka, så kommer man att skada sig själv. Då är det förbjudet att röka även enligt dem. Men om någon kommer att hamna i helvetet för det kan man inte svara på. Det man kan säga det är att det är förbjudet. Om du vet att du kommer att få cancer av att röka, så är det förbjudet för dig att fortsätta röka. Och sen om man läser att det förlåter dig eller inte, men det är en annan sak. Men att det är förbjudet, det är alla överens om i det här fallet. Okej. Okay. Som ni ser där i nästa kapitel så pratar vi om något. Han skriver, för att bönen ska vara giltig, så måste de här villkoren som kommer att uppfyllas. Det första villkoret är att man är rituellt ren. Det vill säga att man har wudu, eller om man behöver göra ghusl, att man har gjort ghusl. Så att man måste göra wudu eller ghusl. Alltså man har en kvinna haft menstruation, eller en man eller en kvinna haft samlag, så måste man göra ghusl innan man ber. Och samma sak om man har inte har wudu, så måste man göra wudu. Och om man är osäker, som skrivarna, om man är osäker, om man tidigare hade wudu och sen blir osäker på om ens wudu har upphävts eller inte. Alltså jag hade wudu, jag är säker på att jag hade wudu, sen blir jag osäker på om jag fortfarande har wudu eller inte. Då anses man ha wudu. Och då kan man be utan att göra om sin wudu. Och det här har vi diskuterat förut. Och precis samma sak tvärtom. Om man är helt säker på att man inte hade vodo, och sen är man osäker på om man gjorde vodo efter det, då anses man inte ha vodo. Så man utgår hela tiden ifrån det man är säker på. Var man säker på att man hade vodo och blev osäker på om ens vodo har brutits, då har man vodo. Och tvärtom, är man säker på att man inte hade vodo och sen blir osäker på om man gjorde vodo efter det eller inte, då har man inte vodo. Och om man börjar det, om man tror eller är säker på, eller tror att man, om man är säker på att man hade vodo eller inte tänkte på det, så börjar man be. Och sen så kommer man på under bönen eller efter bönen, blir helt säker på att man inte hade vodo, då är den bönen inte giltig. Och man måste ta igen den bönen. Är man i bön, då är det bara att avbryta. Då är du egentligen inte ens i bön. Så det är det första villkoret för att bönen ska kunna vara giltig. Det andra villkoret, det är att man tar bort all smuts. Alltså inte smuts, damm och sånt, utan najasa. Najasa som vi pratade om i första lektionen. Att det inte får finnas någon najasa på ens kropp. Inte heller på ens kläder. Och inte heller på den plats man ber på. Och platsen man ber på, det är alltså den platsen man kommer i kontakt med när man ber. Alltså när man är nere i sujud, så är det till exempel den plats som fötterna är i marken, knäna är i marken, händerna är i marken och ansiktet är i marken. Det spelar egentligen ingen roll, även om det är starkt orekommenderat, om man har, om det är till exempel najasa, alltså smuts, under bröstet, om inte man har kläderna mot det. Eller om det är najasa runt omkring. Huvudsaken är att det inte är något smuts på kroppen, kläderna eller just på den plats man kommer i kontakt med när man ber. Och om man är, om man inte är säker på om någonting är orent eller inte, då är det ursprungliga antagandet, alltså det man alltid utgår ifrån, det är att allting är rent tills motsatsen bevisas. Så att om man har ett klädesplagg till exempel, så är man inte säker på, har det kommit smuts på det här, alltså när jag rör sig på det här klädesplagget eller inte, då är det ursprungliga antagandet att allting är rent tills motsatsen bevisas, vilket betyder att du kan be i det. Och det spelar ingen roll om du tvivlar på om det är rent eller inte. Men om det däremot efteråt skulle visa sig att det är alldeles säkert på att det var orent, då måste man ta igen den bönen. Det tredje, det är att man täcker sin aura när man ber. Att man är säker på att, man täcker sin aura. Och att täcka sin aura, det innebär att man, att huden inte syns igenom, alltså att hudfärgen inte syns igenom. Om man skulle se, till exempel, om man skulle se på en person och se, om man är osäker på, alltså, de här kläderna som jag har, är de genomskinliga eller inte? Om man på normalt talavstånd, det vill säga ungefär 1,5 meter, inte kan se hudfärgen bakom kläderna, då anses det täcka ens aura, även om kläderna är tajta. Det är starkt orekommenderat att be i tajta kläder, men bönen är fortfarande giltig. Så att om en kvinna eller en man ber i väldigt tajta byxor till exempel, så är det starkt orekommenderat. Men så länge byxorna hindrar hudfärgen från att synas igenom, på normalt talavstånd som sagt, alltså ungefär 1,5 meter, vid normal belysning och en normal person med normal syn, då är alltså bönen är giltig. Men som sagt, det är starkt orekommenderat att be i tajta kläder. Och kläderna måste, eller det man nu har på sig och täcker sina aura med, de måste skyla kroppen från alla håll utom underifrån. Alltså utom underifrån, vilket innebär egentligen att en man skulle till exempel kunna be i en jalabia utan att ha några byxor under. Och samma sak med en kvinna, skulle kunna be i en kjol utan att ha några byxor under. Därför att auran räknas inte, det räknas i alla fall inte om det går att se underifrån. Däremot så måste en kvinna vara säker på att när hon går ner i sujud, att hennes fötter täcks av kjolen. Därför att fötterna hör till kvinnans aura. Kvinnans aura i bön är hela kroppen utom händerna och ansiktet. Alltså händerna inklusive eller till handlederna. Och där är också någonting som är i Käfiskolan, den dominerande åsikten. Det finns två åsikter i den här frågan, men den dominerande åsikten är att man bör inte ha, man ska inte ha vida ärmar på kläderna. Alltså om du har vida ärmar så syns alltså underarmen in från sidan. En annan åsikt är att det spelar egentligen ingen roll. Bara de går ner över handlederna, så gör ingenting om de är lite vida så att handleden syns, eller underarmen syns, liksom om man skulle titta in i skjortärmen. Eller vad det nu är man har på sig. En annan sak när det gäller kvinnans aura, det är att hakspetsen hör till auran, så det måste täckas i hijabskolan. Det vanliga sättet att bära hijab är att hijaben slutar, vad ska man säga, så att den täcker, den är knuten liksom under hakan, så att hakan träder fram. Men i hijabskolan så är egentligen även hakan del av auran, så när man ber så ska det ska vara täckt. Och för mannen så är auran i bön området mellan naveln och knäna. Och det är starkt orekommenderat att bara be som en bön, skulle vara giltig om man bara har till exempel ett par skor som går från naveln till knäna. Och om någonting av auran blottas under bönen så blir bönen ogiltig, utom om man direkt täcker över den. Alltså till exempel det som är vanligt, väldigt vanligt hör många män som ber, är att de har till exempel skjortan instoppad innanför byxorna. Och när de går ner i roko så åker skjortan upp och byxorna sitter väldigt långt ner, så att auran blottas. Och om man inte täcker det på en gång så blir bönen ogiltig. Och samma sak om en kvinnas hår skulle blottas under bönen, alltså en hårlock eller lite hår blir synligt under bönen, så bryts bönen också av det, därför att det delar auren, utom om man direkt stoppar in det igen. Och direkt, vad som avses med direkt här, det är alltså så lång tid som det tar att säga subhanallah. Och det är det han säger, unless one cover the exposed part immediately. Immediately, alltså omedelbart. Det som avses här med omedelbart, det är alltså att det täcks så pass snabbt så att inte ens, man hinner inte säga subhanallah emellan. Det fjärde, det är att man vet eller har goda skäl att tro att tiden för bön har infallit. Man kan alltså inte bara be, ta för givet, ja men nu är det säkert maghrib, och så ber man utan att veta eller ha goda skäl att tro att tiden för maghrib har infallit. Det är inte tillåtet och bönen är ogiltig, även om det senare visar att man bad i tid. Därför att islam kräver att här måste man försäkra sig om att tiden för bön, alltså bönen ska utföras på vissa tider. Och i och med att det finns en order att man ska utföra bönen på vissa tider, så finns det också en indirekt order att man ska ta reda på när tiden för bön har infallit. Och det finns olika nivåer, alltså hur ska man kunna veta att tiden för bön är inne. Det ena är att man är helt säker på det genom att man förlitar sig på sina sinnen. Om man till exempel står någonstans och solen går ner i havet, att man ser att solen har gått ner, då vet att tiden som har grivit inne, då är du helt säker på det. Nästa nivå är att man får information av någon som vet, alltså någon som själv har sett att solen går ner. Den tredje nivån är att man har, det finns någon pålitlig bönutropare, eller att man har en bra klocka och vet vilken tid bönetiden infaller. Den fjärde nivån är att man inte har någonting av det som finns om, men att man gör ijtihad. Man gör sitt bästa för att ta reda på om tiden för bön har infallit eller inte. Och det femte är att man bara blint förlitar sig på vad andra säger. Taklid. Och det är inte tillåtet att göra taklid om man kan göra ijtihad. Alltså om du själv kan försöka ta reda på när tiden för bön infaller eller inte, så det är egentligen inte tillåtet att blint följa någon annan. Nästa villkor är att man, när man ber, att man står vänd i böneriktningen, alltså mot Kaaba i Mekka. Är man i en moské, alltså i en moské där, som har byggts i en stad, då kan man be där utan att ta reda på åt vilket håll Qibla är, utan bara genom att titta på vad mihrab är. Därför att man litar på att muslimer som har byggt den här moskén, och att det är så många människor som har bett där under årens lopp, att då står i böneriktningen och måste gå åt ett håll, då ber man åt det hållet bara. Man ifrågasätter inte det. Man måste inte gå in och titta på. Det är inte ens tillåtet i Shafi-skolan att gå in och göra ijtihad i en moské, utom lite till höger eller lite till vänster möjligtvis, men inte i en helt ny riktning, därför att det leder till fitna och oroligheter. Och det är samma sak här i princip, att kan man se Kaaba, då är det det man följer. Och kan man inte se Kaaba, då lyssnar man på vad en pålitlig person säger, som vet, alltså till exempel han säger här, Kaaba är här. Eller han säger till exempel, jag har sett jättemånga som ber i den här riktningen. Eller att han säger att han polstjärnan är där. Och du vet att han känner till någonting om astronomi, alltså var Mecka ligger i förhållande till polstjärnan. Om det inte finns någon sån person och man inte vet, då gör man egen ishtihad. Och kan man inte göra ishtihad, då följer man dem som har gjort ishtihad. Att försöka ta reda på hur man hittar böneriktning, det är obligatoriskt om man är på resa. Reser man, så är det obligatoriskt att lära sig hur man ska göra för att hitta Qibla. Det är alltså förbjudet att resa utan att veta hur man hittar Qibla. Och det innebär också att man syndar i och med den resan. Och det betyder i sin förlängning att det inte är tillåtet att slå ihop eller förkorta böner på den resan. Så att när man reser, så måste man ta reda på hur man gör för att hitta Qibla. Och det kan vara ganska enkelt om man vet många grader. Sydöst till exempel, Mecka ligger, så kan man ta med sig en vanlig kompass och använda den. Annars så finns det andra sätt. Men det är som sagt obligatoriskt att veta hur man ska hitta Qibla när man reser. När man inte reser, så är det inte obligatoriskt, eftersom de säger att det inte är obligatoriskt, eftersom det vanligtvis är så att det finns ju moskéer överallt. Men när man i Sverige, så vet jag faktiskt inte hur det är egentligen, om de säger att det är obligatoriskt för alla här att lära sig hur man hittar. Det är faktiskt en bra fråga som jag ska ställa någon gång i Shadda. För här är det ju väldigt vanligt att man ber på platser där andra inte har bett förut. Och eftersom det är en plikt att veta åt vilket håll man ska be, så finns det en risk, eller en möjlighet, om vi säger så, att det är obligatoriskt att lära sig hur man hittar Qibla även här. Och det finns en del saker som man kan lära sig. Men jag kan nämna snabbt här, det kanske är lite komplicerat här via nätet här, men snabbt kan jag säga att under vinter, när man har vintertid i Sverige, då vet man att solen står rakt söderut klockan 12. När det är sommartid, så står solen rakt söderut klockan 11, eller klockan 1. Så då vet man att om vi har vintertid till exempel, så exakt klockan 12, då står solen rakt i söder. Och jag vet att Qibla är 23 grader öster om solen då. Så då kan man räkna ut ungefär hur långt, eller ungefär, man kan räkna ut var Qibla är någonstans. Och speciellt om man vet att solen rymmer 60 grader på ett dygn. Och 360 grader delat i 24 är, nu ska jag säga, det är 15 grader. Har jag fel? 15 grader. Så det innebär att solen rör sig 15 grader i timmen. Så att om du vet att klockan 12, så vet att den stod rakt söderut. Så om klockan är 3 nu och du inte har en aning om vad solen var klockan 12, så kan du titta nu, det har gått 3 timmar sedan den stod rakt söderut. Och du vet att den rör sig 15 grader i timmen. Så att då vet du, om du står och tittar på solen och så tänker att den har flyttat sig 45 grader, det vill säga 3 gånger, eftersom vi sa klockan är 3 nu. För 3 timmar sedan stod den rakt söderut. Den rör sig 15 grader i timmen. Så klockan 3 där den är nu, om vi flyttar oss 45 grader, alltså åt vänster, om du står och tittar på solen, så tänker du, okej, 45 grader åt vänster, då var solen precis rakt söderut. Och sen behöver du hitta 23 grader till vänster om det, så hittar du Qibla. Det här var nog alldeles för komplicerat för att ta det så här. Man skulle behöva rita upp det på något sätt. Men i alla fall, det är ett sätt att försöka hitta Qibla. Det var det jag försökte säga här. Och det är obligatoriskt i alla obligatoriska böner, så är det bindande, man måste alltså vända sig mot Qibla. Men i sunnaböner, när man är på resa och ber sunnaböner, så är det inte obligatoriskt att vara vänd mot Qibla. Om man kan, när man till exempel rider eller åker bil, om man kan, så ska man försöka vända sig mot Qibla under hela bönen. Men kan man inte det, så räcker det med att man till exempel börjar med att säga Allahu Akbar i böneriktningen. Och sen så ber man sittande bara i färdriktningen. Om det är för svårt till och med att vända sig i böneriktningen för att säga Allahu Akbar, alltså i den inledande takbiratul ihram, då gör man inte ens det. Men utöver det, när man ber sunna böner, när man inte är på resa, eller när man ber obligatoriska böner, så vare sig man är på resa eller inte, då måste man be i böneriktningen. Bra, det var en sammanfattning av de här villkoren. Är det några frågor om det? Frågan är alltså, måste en kvinnas fötter täckas av kjolen eller dylikt vid sujud, även om hon har strumpor på? Nej, det måste hon inte. Huvudsaken är att auran är täckt. Sen spelar det ingen roll om det är kjol eller någonting annat, utan huvudsaken är att auran är täckt. Så att om huden inte blottas på något sätt, så är bönen giltig. Det jag menade, det var bra att du tog upp det, för det jag menade var att om en kvinna ber till exempel i en lång kjol som går över fötterna, så behöver hon inte ha strumpor. Men när hon går ner i sujud, så måste hon se till att kjolen fortfarande ligger över fötterna. Nästa fråga. Så vet jag att behöver fötterna inte täckas enligt träningsskolan. Om jag visar fötterna på sommar till exempel, det är allvarligt i det. Ja, det jag känner till också är att det är inte obligatoriskt att täcka fötterna enligt träningsskolan. Det är det enligt kärfriskolan. Så att följer man kärfriskolan i den frågan, så är det förbjudet att visa fötterna. Men om man av någon anledning bestämmer sig för att följa träningsskolan i den åsikten, så är det inte förbjudet. Det man bör undvika är att även om i det här fallet det skulle vara tillåtet att ta en annan åsikt, därför att man inte blandar ihop, bara man inte blandar ihop det en och samma ibada. Alltså till exempel om man följer hörnet i skolan i att det är tillåtet att visa fötterna när man går ute i sandaler, fast man är shafiit när man ber, då får man inte visa fötterna när man ber, därför att då skulle bönen bli ogiltig enligt shafiit skolan. Och det är också möjligt att den inte heller är giltig enligt Hanefi-skolan, därför att Hanefi-skolan har regler som inte finns i Shafi-skolan. Så där ska man absolut inte blanda olika åsikter. Men om man däremot bestämmer sig för att följa Hanefi-skolan i att det är tillåtet att visa fötterna när man till exempel har sandaler ute eller går barfota i gräset, som många tycker är väldigt trevligt, så är det en sak. Det skulle vara tillåtet att följa henne i skolan i den åsikten. Men det man inte ska göra, det man ska inte blanda ihop två åsikter i en och samma form av tillbedjan. Hoppas det är klart. Men generellt sett så ska man undvika att ta andra åsikter om det inte finns ett behov av det. Därför det blir väldigt lätt att det blir någon slags plockepinn till slut, att man plockar att men det här tycker jag är trevligt. Vem är det som säger att det är tillåtet? Och sen gör man så. Och så blir det till slut att religionen får underkasta sig de egna begären mer än att man underkastar sig religionen. Så att man bör undvika det. Men finns det ett genuint behov av att följa en annan åsikt, så är det tillåtet att göra det. Nästa fråga. Jag tror att din fråga är, får man plocka bara de svåraste åsikterna från lagskolorna för att vara på den säkra sidan? Ja, det får man göra. Därför det är ju med att du tar den striktaste åsikten, så är du hela tiden säker på att du gör rätt enligt din egen skola. Till exempel, enligt kärfriskolan en kärfriskolan, så är det inte obligatoriskt att säga bismillah rahman rahim när man slaktar. Så det innebär att om jag följer kärfiskolan i den frågan, men sen bestämmer att i den här frågan så följer jag hörnetiskolan som säger att det är obligatoriskt med tasmia vid slakt, då följer jag ju fortfarande kärfiskolan om jag följer hörnetiskolan i den här åsikten. Så att på det sättet så är man ju alltid på den säkra sidan. Men man ska akta sig också för att göra det för svårt för den själv. Den här hadith av profeten säger att den här religionen är stark, att de ska försöka övervinna den kommer att besegras. Så att man ska, vill man göra det, så visst, det är inga problem om man är säker på att man orkar. Men annars är det är absolut inga problem. Du följer en lagskola, så följer du den i allt som är möjligt. Det finns vissa saker som kan vara praktiskt nästintill omöjliga i vissa lagskolor, i vissa situationer, och i de sådana fall så är det tillåtet att ta en annan åsikt. Men generellt sett så är det alltid bättre att vara på den säkra sidan. Det är en regel. Profeten sedan säger, lämna det som får dig att tvivla till förmån för det som inte får dig att tvivla. Så att det är alltid bättre att vara på den säkra sidan. Nästa fråga. Och frågan är, så det är okej att mixa åsikter så länge man inte följer sina begär? Typ att man väljer strikta åsikter från olika. Det är tillåtet att välja strikta åsikter. Det är tillåtet att välja strikta åsikter från olika skolor. Det är tillåtet. Det är däremot inte tillåtet att plocka olika åsikter från olika skolor bara för att de känns bättre eller känns lättare. Generellt sett så ska man följa en lagskola och försöka följa den i allt. Men det är inte obligatoriskt att följa en lag, det är inte obligatoriskt att följa allting i en lagskola. Men det som är förbjudet, det är alltså att ta, alltså så fort det är en åsikt som inte stämmer överens med det man känner för, så tar man, letar man upp en annan åsikt. Det är inte tillåtet. Och det som är tillåtet är att ha en striktare åsikt hela tiden. Och det är också tillåtet att följa en och samma, och en och samma lagskola i alla frågor. Det är också tillåtet. Hoppas det klarnar väl lite av det. Nästa fråga, Salama. Frågan är alltså, det gick lite snabbt för mig när du pratade om den delen som handlar om att ta igen missade böner. Det var en fråga om, en kvinna blir ren efter asser, ska hon ta igen då också? Ja, om det är så att hon blir ren vid assertiden, så ska hon be asser och dohor. Och anledningen till det är som sagt att dohor och asser har egentligen skilda tider. Men ibland har de gemensamma tider, som till exempel när man är på resa. Och därför har jag faktiskt lärt oss sagt att i det här fallet, eftersom de har gemensamma tider ibland, så ska man ta igen. Om man blir ren på asser ska man ta igen både asser och dohor. Och om man blir ren på, vid ishas tid, så ska man ta igen isha och maghrib. Bra. Jag hoppas att jag blev klarare av det. Och nu är det en fråga, Marion frågar, det finns så många olika skolor, hur vet man vilken som är rätt? Ja, det här är en väldigt bra fråga. Alltså i sunni-islam så finns det fyra lagskolor. I sunni-islam så finns det fyra lagskolor. Och det är Hanefi-skolan, det är Maliki-skolan, det är Shafi-skolan och det är Hanbali-skolan. Och de har lite olika åsikter om i olika frågor. Men det är tillåtet, inte bara tillåtet, utan det är obligatoriskt att följa en av de här fyra lagskolorna. Och alla anses vara rätt. Det är inte så att alla har rätt i alla frågor. Men det är rätt att följa vilken som helst av dem. Just den här förvirringen, alltså just det här med att man blir förvirrad när man är ny i islam, oavsett om man är ny i islam eller om man är gammal i islam, är att man kommer någonstans och får man höra någonstans, när det där är förbjudet. Och så kommer man någon annanstans och får man höra, när det där är tillåtet. Så beroende på vem man frågar så får man olika svar, och då blir man väldigt förvirrad. Precis, det finns olika åsikter. Men de här åsikterna som finns inom de här fyra lagskolorna, det är tillåtet att följa dem. Så därför så blir man mindre förvirrad i och med att man väljer att följa en av de fyra lagskolorna, vilken den är. Man måste inte följa Shafi-skolan eller Hanefi-skolan eller Maliki-skolan eller Hanbali-skolan, men någon av dem. Och det är heller inte obligatoriskt att följa en skola i allting. Så man till exempel, för att minska förvirringen, så vet man till exempel, jag själv, jag följer Shafi-skolan. Så för mig är det väldigt lätt att så fort jag undrar om någonting är tillåtet eller förbjudet, då vänder mig till någon som kan svara på min fråga i enlighet med Shafi-skolan. Därför att då spelar det ingen roll vad det finns för andra åsikter, för att jag vet hela tiden vad jag ska vända mig någonstans. Att om jag har en fråga om till exempel bön, då vänder jag mig, och när jag får ett svar så vet jag att det är det svaret som finns. Jag vet också att det finns andra svar där ute, men de intresserar inte mig, därför att det som intresserar mig, det är just att följa Shafi-skolan i den här frågan. Och på det sättet, samtidigt som man vet att de som följer andra åsikter, alltså andra åsikter inom de här fyra lagskolorna, de gör också rätt. Så då har man, då finns det inget behov av att fördöma andra. Precis, och det är det som man kommer in på, det som är frågan nu. Sen finns det andra som tycker att det som andra gör är haram, och att de har rätt och andra har fel. Och där är det en regel i islam som tyvärr har gått förlorad nästan idag, på grund av att det finns mycket okunnighet bland muslimer. Och det som Imam Nawawi nämner i sin kommentar till muslim, att det är inte tillåtet att förebrå någon för att han gör någonting utom om de lärde är överens om att det inte är tillåtet att göra så. För exempel, om jag som shafiit ser en kvinna eller gift med en kvinna som följer Hanefi åsikten när det gäller att täcka fötterna, så kan inte jag säga att det är förbjudet för dig att gå ut utan strumpor, därför att de följer en annan lagskola. Däremot om min fru skulle vara shafiit och gå ut utan strumpor, så skulle jag kunna säga till henne att det här är förbjudet. Alltså till och med enligt din egen åsikt är det förbjudet att gå ut så. Så där kan jag förebrå henne för det och påbjuda det goda. Men så länge det finns andra, om jag vet att en person till exempel är hanefit och att det är förbjudet i hanefiskolan att spela schack, men det är inte förbjudet för mig, då ska inte jag spela schack med honom heller, därför att jag ska inte uppmuntra honom att göra någonting som är förbjudet enligt hans egen förståelse. Men så länge man är medveten om att det finns fyra lagskolor och att det finns olika åsikter, då kan man heller inte förebrå någon för att göra någonting som är förbjudet för en själv men kanske inte förbjudet för andra. Och på det sättet blir man ju också ödmjukare. Man kan ju självklart rekommendera andra att säga att, man kan ju fråga om man är osäker också. Man kan ju fråga hur kommer det sig att du gör så här? Jag har hört att det här är förbjudet. Enligt den åsikten som jag följer så är det här förbjudet. Känner du till att det finns en åsikt som säger att det är tillåtet? För många gånger kan ju folk göra någonting utan att veta att det är förbjudet. Och då kan man försöka ta reda på det. Men det man inte ska göra, man ska inte angripa folk för att de inte följer en egen åsikt. Utom om det är någonting att de följer en åsikt som inte är accepterad inom de fyra lagskolorna. Nästa fråga. Det är misstänker om. Det är förbjudet att misstänka. Det kan du påminna om i så fall. Alltså, om det du säger är sant så är det verkligen, och jag har ingen anledning att betvivla att det du säger är sant självklart, men alltså om det är sant det du säger så är det absolut, det är verkligen hemskt minst sagt. Därför att det är förbjudet, i islam så är det förbjudet att misstänka att andra muslimer har dåliga avsikter. Profeten säger en hadis i Jakob och Dan, finna Dan akta väl hadisar, akta er för misstankar, därför att misstankar är de mest lögnaktiga tankar. Så att är det så är det ju verkligen fel, och det kan du ju påminna dem om i så fall. Men sen ska ju du också självklart inte, om det är så att de säger det rakt ut till dig att de inte litar på dig, att då är det en sak. Men andra sidan ska man själv inte gå runt och tänka att nej, de litar inte på mig, de tror att jag är spion eller vad det nu kan vara. För då har man ju själv dåliga tankar om andra. Och om det är som du säger att vissa säger till andra, så är det ännu någonting som är förbjudet utöver det. Det är inte bara att man misstänker andra, utan att man baktalar andra och sprider rykten. Det är ju i sig förbjudet. Bra inshallah, men då avslutar vi nu. Och sen så سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم فانا ما لم تنرد اطمئن ما يغفر اطهر قلوبنا اللهم انظر الينا نظر الرحمه وتوب علينا توبه نصرها طهرنا قلبا وجسما وروحا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه